Över till en sjörapport. Börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt, men främst på de nordligaste farvattnen regn med måttligt till dålig sikt. Utsikter till imorgon bitti. Skagrak. Väst 2-7 meter per sekund, men på norra delen nordost eller växlande. I kväll allmänt sydväst 4-9, i natt syd eller sydost. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 4-9, från sent i eftermiddag växlande 1-5, i natt syd eller sydost och ökande till åter 4-9. Vänern, nord 1-6, mitt på dagen vridande till syd eller sydväst. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller sydväst 3-8, lokalt upp till 10, i natt omkring syd 2-7. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller nordväst 5-10, i eftermiddag på de västra farvattnen växlande 2-7. I kväll allmänt sydväst 2-7, i natt nordväst eller växlande. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 6-11, men fram till ikväll på Bottenviken växlande 2-7 meter per sekund.
Här är Ekot lördag morgon. Regeringen skärper kontrollen av utländska fartyg i Östersjön. En viktig markering mot den så kallade ryska skuggflottan, menar justitieminister Gunnar Strömmer.
Vi tänker att det både ska ha en preventiv avskräckande effekt mot fartyg som ingår i den ryska skuggflottan och också ge underlag för att vidta andra åtgärder som exempelvis då att sanktionslista fler fartyg.
Ja, regeringen har fattat beslut om en ny förordning som innebär att Kustbevakningen och Sjöfartsverket från och med den 1 juli ska samla in försäkringsuppgifter även från fartyg som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon, inte bara de som anlöper en hamn. Det här är, enligt en promemoria från Justitiedepartementet, en viktig pusselbit i arbetet mot den så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner som oljepristaket. Och det är viktigt att agera enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Sen Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes har skuggflottan blivit en central del i det ryska krigsmaskineriet, säger han.
Det innebär också andra risker, miljömässiga risker, genom att det ofta handlar om fartyg som är i dåligt skick och som rör sig utanför så att säga, de sedvanliga kontrollsystemen i Östersjön.
Reporter Lova Olsson. I Veberöd i Skåne knivskars en pojke i bröstet igår kväll. Han skadades allvarligt och vårdas nu på sjukhus. Tre 15-åringar greps och har under morgonen anhållits misstänkta för mordförsök. Socialdemokraterna vill på prov sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 14 år. Beslutet togs på partiets pågående kongress. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Ja, men vi ser en helt horribel utveckling i vårt land. Bara de här senaste åren har vi sett en 200-procentig ökning av antalet barn under 15 år som är involverade i mordärenden.
En statlig utredning föreslog i januari att sänka åldern för när en ung person kan straffas för brott. Från 15 till 14 år för särskilt grova brott. Utredningsförslaget har mött kritik från bland annat Rädda Barnen. En kritik är att ännu yngre barn kan dras in i brottslighet. En annan att unga i så låg ålder inte blir hjälpta av fängelsestraff. Men nu kommer alltså Socialdemokraterna att driva frågan om sänkt straffbarhetsålder. Och så här säger Teresa Carvalho om kritiken.
Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg. Men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid.
Reporter Ivan Garcia. USAs president Donald Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25-50%. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Volvo lutar åt att samarbeta med kinesiska batteritillverkare i den planerade batterifabriken i Göteborg istället för konkursade Northvolt. Det säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson i Ekots lördagsintervju.
kinesisk teknologiparter för batteriteknologi är nog ganska trolig, för det finns faktiskt väldigt få andra utanför Kina som har det. Så vill vi bygga upp den här kunnandet i Europa, så tror jag att det är kinesiska partner vi ska ta in. Och där har vi då en unik möjlighet att hitta ett sådant samarbete.
Volvo Cars planerade batterifabrik i Torslanda i Göteborg kan alltså få kinesisk teknologi efter att Volvos tidigare partner Northvolt gått i konkurs. Några förhandlingar har dock inte inletts, säger vd Håkan Samuelsson till Ekot. I lördagsintervjun berättar Samuelsson också om hotet mot kinesisk ägda Volvos försäljning i USA. En ny lag som förbjuder kinesisk teknologi i nya uppkopplade bilar som börjar gälla i USA 2027. Samuelsson menar att Volvo kommer att kunna möta kraven.
Rapporterade Joar Benjelolo. Hela lördagsintervjun går att höra i appen SR Play och sänds också i P1 12:55. Så vädret idag: får Götaland och Svealand växlande molnighet varvat med en hel del sol. I södra Norrland halvklart till mulet och i norra delar någon regnskur. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. Ekonyheterna klockan 8 fick du av Karina Segura Morberg.
P1 morgon är det här som nu möter upp en sista majdag. USAs försvarsminister varnar för Kina på sitt Asienbesök. Vart är Socialdemokraterna på väg? Vi hör analys från S-kongressen i Göteborg och så Polens viktiga vägval.
Båda sidor vet att det här är liksom liv och död. Det kommer att betyda mycket för Polens framtid.
Reportage från Warszawa, bland annat om varför de unga väljarna kan avgöra presidentvalet. Och senare också om skolans sexualkunskap och bordtennisstjärnan Truls Mörgårds framgångsrecept. Mikael Kulle heter jag som finns i studion denna lördag. Och allra först då ska vi till Singapore och den årliga säkerhetskonferensen där, Shangri-La-dialogen kallad, Asiens största är det. Och den hålls mot bakgrund av ökande spänningar i världen, och för en stund sen så talade USAs försvarsminister Pete Hegseth, och han fokuserade som väntat mycket på Kina.
China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo. We cannot look away and we cannot ignore it. China's behavior toward its neighbors and the world is a wake-up call, and an urgent one.
Vi kan inte bortse från Kinas agerande, sa försvarsministern. Och på plats i Singapore, vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm. Du har lyssnat på hela det här framförandet av USAs försvarsminister som alltså riktar in sig på Kina. Kan du berätta mer om vad det var han sa?
Ja, men han beskrev mycket det han ser som Kinas hegemoniska ambitioner. Alltså att Peking vill dominera regionen och grannländerna, och att de förbereder sig för att åstadkomma det genom våld. Det är Hegseths analys. Och han nämnde aggressionerna mot Filippinerna och vapenskramlet kring Taiwan som exempel på det.
Jag kan väl återkomma till de exemplen, men Pete Hegseths budskap i övrigt, finns det med där?
Ja, men det handlar också mycket om att försäkra USAs allierade och partners i den här regionen, den indopacifiska regionen som man talar om, och säga att USA är här för att stanna. Det har ju funnits viss osäkerhet kring det, lite likt hur en del europeiska länder har frågat sig var har man USA nu med president Trump i Vita huset, så har man ställt sådana frågor också här. Och USA har ju skickat lite motstridiga budskap, och att å ena sidan säga att det här är en prioriterad region som man vill satsa på, samtidigt så har man ju kommit med höga strafftullar mot många länder här och ifrågasättande av gamla allianser. Så Hegseth försökte väl stilla en del av den oron idag då.
Och om han försöker stilla oron, hur gjorde han då rent konkret? Vad var det han sa för att försöka visa USAs närvaro då?
Men han flaggade för fortsatt amerikansk upprustning i regionen och en mer framåtlutad militär närvaro, som han beskrev det. Han nämnde till exempel att han vill stärka säkerhetssamarbeten som Quad, med där Indien, Japan och Australien ingår. Men också mer konkret om hur man nu försett Filippinerna med ännu mer avancerade vapensystem som man övar tillsammans med. Och för inte så länge sedan så övade man också med Filippinerna, landstigning på filippinska öar utanför Taiwan. Så allt detta då med avskräckning som syfte.
Så att USA som visar mer närvaro framöver för att stilla oron då. Om vi tar Taiwan som Kina ju gör anspråk på, vad sa USAs försvarsminister om just det?
Jo, men precis. Peking betraktar ju Taiwan som en del av Kina och har inte uteslutit att ta det med våld om man måste, även om man säger sig vilja söka en fredlig lösning. Men Hegseth, han lyfte Xi Jinpings målsättning om att den kinesiska militären ska vara kapabel att ta Taiwan till år 2027. Vi kan lyssna på vad han sa.
We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. The PLA is building the military needed to do it, training for it every day, and rehearsing for the real deal.
Ja, och just det här årtalet 2027, det ses ju av många bedömare kanske mer som en målsättning än att det då faktiskt en invasion ska ske. Men Hegseth betonade att han ser att det här hotet är på riktigt och att det kan vara nära förestående.
Och att USAs försvarsminister då på besök i Asien pekar så här tydligt mot Kina. Hur bedömer du att man från kinesiskt håll skulle se på de här budskapen?
Ja, det var intressant att Kinas försvarsminister var inte på plats här på konferensen i år. Han var det förra året. Det tolkas lite här som en markering eller en diss mot USA att inte delta. Men det Peking brukar säga är ju att det är USA som destabiliserar och att USA utnyttjar mindre länder i den här regionen för att försvaga och omringa Kina på olika sätt.
Du som är på plats då, Axel Kronholm, i Singapore för denna säkerhetskonferens då, någonting annat som du hörde från USA eller andra parter som du tycker är viktigt att fästa vikt vid?
Ja, men det var intressant att i sitt tal så riktade sig Pete Hegseth till många av ledarna i rummet. Många av dem är ju USAs allierade och partners och uppmanade dem i Asien och Stilla havsregionen att rusta upp rejält. Han sa se på Europa som en förebild och lyfte fram hur president Trump fått flera NATO-länder att utlova större försvarssatsningar framöver. Och Hegseth sa att om Europa nu spenderar mer så borde ju Asien som står inför ett ännu större hot i form av Kina också göra det. It doesn't make sense om man inte gör det, uttryckte han det som.
Axel Kronholm, stort tack, vår Asie-korrespondent som alltså är i Singapore för att följa den årliga säkerhetskonferensen där. Från Socialdemokraternas kongress i Göteborg så kom det igår kväll besked att partiet nu säger ja till att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år vid allvarliga brott.
Vi behöver ett nytt angreppssätt. Vi behöver testa nya metoder för att möta den här fruktansvärda utvecklingen. När det allra grövsta våldet kryper ner i åldrarna på ett sätt som vi för bara några år sedan knappt kunde föreställa oss.
Ja, så sa Socialdemokraternas Teresa Carvalho på sitt slutanförande igår kväll, och tidigare i veckan så klubbades ett nytt partiprogram. Enligt partiledaren Magdalena Andersson kommer partiet ur denna kongress som ett förändrat parti. Frågan är vad det innebär. Två som följer S-kongressen på plats, det är My Råväder och Viktor Bart Kron, politiska kommentatorer på Aftonbladet respektive Expressen. God morgon på er.
God morgon.
God morgon.
Viktor Bart Kron först. Vilken förändring om någon innebär den här kongressen för Socialdemokraterna?
Det beror lite på hur man ser det. För den som har följt Socialdemokraterna under de senaste 3-4 åren så är ju förändringen i praktiken obefintlig, eftersom det man har gjort nu handlar väldigt mycket om att slå fast att partiet faktiskt tycker det som Magdalena Andersson har sagt att man tycker under ganska lång tid nu på de här områdena. Kriminalpolitiken är ett exempel, migrationspolitiken ett annat, men också på det ekonomiska området. Så det är ju inte så att det sprutar ut sakpolitiska nyheter härifrån egentligen, men nu slås den inriktning som partiledningen redan har lagt, den slås fast på en rad områden i de interna dokumenten också. Så på det viset är det ju en förnyelse. Partiprogram och riktlinjer speglar nu vad man faktiskt gör. Men för en betraktare utifrån så är ju förändringen inte alls särskilt påtaglig.
Ny råväder, ingen större förändring alls, eller vad säger du?
Nej, men jag håller med Viktor. Det man kan kan komma att se framåt, tror jag, en förändring i retoriken, eftersom man med större självförtroende nu då kan prata om den här hårdare politiken. Men annars så är det ju precis det som Viktor sa, att de ju har ju varit inne på den här vägen under ganska lång tid.
På vilket sätt kan man vänta sig en annan retorik, att man är mer självförtroende? Hur menar du då?
Ja, men nu vet man ju att det finns en partipiska över alla socialdemokrater ute i landet. Så om man går ut i den här hårdare retoriken så är det ingen som kan ställa sig upp mot det eller klaga på det. Utan nu har man bestämt här att det är den politiken man för. Och i Socialdemokraterna så viner ju den här partipiskan ganska hårt. Man kan tycka mycket fram till en kongress. Men efter kongressen så tycker alla ungefär samma sak.
Men om det här har varit några år av förflyttning, Viktor Bartkron, som vi nu ser. Vad är det för typ av förflyttning egentligen?
Ja, partiledningen skulle ju beskriva det som en anpassning till hur samhället faktiskt ser ut. Migrationspolitiken lades ju för Socialdemokraternas del i praktiken om för snart 10 år sedan då, under tryck från flyktingkrisen. Då gjorde man ju en ny analys och konstaterade att det var inte hållbart med den typ av omfattning på invandringen som Sverige då hade haft under ett antal år. Att den behövde vara låg under en lång tid framöver. Sen har man ju inte riktigt lyckats eller orkat ta den ideologiska debatten i partiet, utan det har ju hela tiden funnits ett ganska utbrett en utbredd stämning i partiet om att det här är något man tvingas göra tillfälligt, men egentligen är vi något annat. Det man gör nu är att skriva in i partiprogrammet att det här faktiskt är en socialdemokratisk syn. Och det där har ju varit väldigt besvärligt, och man har ju fått kompromissa med hur man ska skriva. Så på många sätt så är ju den här debatten inte klar nu heller, utan om något har ju den här kongressen visat att det fortfarande finns betydande strömningar i partiet som aktivt ogillar den inriktning man har. Som har en bild av att socialdemokrati, det är minsann något helt annat än det man i praktiken numera driver. Och den debatten tror inte jag är slut. Och skrivningarna som man har lyckats få igenom öppnar ändå för en fortsatt diskussion. Så jag tror att det här kommer att fortsätta plåga dem lite.
Så både migration och kanske också kriminalpolitiken, hur förankrad är den här linjen inom partiet Myråväder?
Ja, men nu är den ju förankrad på det sättet att kongressen har ju i stort sett försökt göra alla till vinnare. Man har fått in vissa skrivningar, vissa förmildrande skrivningar, men partistyrelsen har i stort sett fått igenom allting som de har velat. Och de kommer kunna gå ut i en valrörelse och inte bry sig om de här förmildrande skrivningarna. De kommer kunna gå ut och använda de här liksom värdeorden som de vill ha velat förankra. Och det är liksom stramare, hårdare, tydligare. Också att man kommer inte behöva anpassa sig egentligen efter att det finns de här strömningarna eller de här känslorna i partiet. Det är ju en väldigt stor, den stora förändringen för partiet har ju varit känslomässig här. Att man liksom klubbar den här politiken och att man då på det sättet är på nytt född. Men som sagt, det kommer ju inte att påverka väljarna på något sätt. Och Socialdemokraternas stora utmaning nu är ju för väljarna att känna att de också har förändrats. Så det tror jag kommer att bli deras stora problem framåt.
Viktor Bartkron, när man då pratar om en ny riktning för Sverige som paroll för Socialdemokraterna på den här kongressen, hur mycket tror du att väljarna kommer se en ny riktning framåt då?
Ja, men här ska man hålla isär två saker. Den här nya riktningen för partiet, den handlar ju om att den är inte en ny inriktning för Sverige, utan det handlar ju mer om att göra Socialdemokraterna ungefär som det femte Tidöpartiet när det gäller de frågor där Tidöpartierna har stort förtroende, till exempel då migration och kriminalpolitik. Den nya riktningen för Sverige är ju att man ska få en annan regering som gör andra prioriteringar, framförallt i den ekonomiska politiken skulle jag säga. Och där är ju, det är ju den andra biten, där är det ju inte alls samma typ av intern konflikt eller interna motsättningar. Det finns ju ett starkt stöd för den, liksom det som brukar kallas för en vänstervridning, när Magdalena Andersson går till storms mot marknadsmisslyckanden och skattesänkningar för de rika och så vidare. Där finns det ju en stark uppbackning i partiet, och det är ju snarare det man vill se som den nya riktningen för Sverige. Det är ju snarare att det inte ska bli en ny riktning för Sverige när det kommer till Tidöpartiernas starka frågor, alltså invandring och rättspolitik framför allt, utan där ska ju samma riktning ligga fast. Den inriktning som även har varit Socialdemokraternas i praktiken då i snart 10 år. Så det är två delvis olika saker, men man har ju ett starkt intresse av att skapa bilden av att man själv är förnyad. Det är ju någon slags helig graal i svensk politik sedan nya Moderaternas tid för snart 20 år sedan, att ett parti som är förnyat är ett bättre parti. Det där kan väl vara en liten balansakt. Socialdemokraterna har ändå en väldigt stor grupp lojala väljare som nog kanske gärna ser att man inte är helt förnyade på alla områden.
Du pratar om ett femte Tidöparti när det gäller vissa frågor om migration, kriminalpolitik, myråväder. Hur mycket finns det att vinna på att försöka visa väljarna att man ligger nära sina politiska motståndare?
Ja, men det här är en strategi som de har valt att lägga sig väldigt nära och också vara tydliga med det och säga att vi tycker inte, vi har ingen politisk konflikt i de här områdena. Vi tycker ungefär likadant. Det är en något vågad strategi med tanke på att vad man har sett de senaste åren är ju att om man lägger sig väldigt nära ett annat parti som har gått före och de har högt förtroende i den frågan, jag pratar särskilt om Sverigedemokraterna och migrationen och alla de andra partierna, så är det väldigt svårt att vinna ny mark. Och det är ju det som man vill göra med det här. Man vill ju vinna ny mark som i att vinna blocköverskridande väljare. Det är ju det man måste göra också för att kunna vinna ett val. Så att det är en vågad strategi och man minskar ju viktiga politiska konflikter. Men man har ju ändå valt att göra det här, så vi får väl se vart det landar när vi går in i valrörelsen om ett år ungefär.
På vilket sätt?
Jag tycker att man bör påpeka att det här handlar inte bara om valtaktik, utan det handlar ju om faktiskt en genuin analys. Om man lyssnar på Magdalena Andersson, och det tycker jag nog att man ska göra där, så det finns ju en bedömning, en samhällsanalys som bygger på att en liksom, välfärdsstat med folkets förtroende och liksom en acceptabel nivå av ekonomisk jämlikhet och social sammanhållning går inte att uppnå med den typ av invandring som Sverige har haft, den omfattning. Det är ju liksom analysen som ligger till botten för att man vill driva den här politiken. Sen vill man gärna vinna val också, men det är ändå bottenplattan. Sen finns det ju då många i partiet, stora grupper, som inte delar den analysen, som gör en annan bedömning av vad som bygger ett gott samhälle. Och där står ju en politisk ideologisk konflikt, även om man försöker att sminka över den. Jag tror att det skapar en del problem, att man inte tar den ideologiska striden fullt ut. Man hänvisar till Palme, man hänvisar till Ingvar Carlsson och Per Albin och hur deras migrationspolitik såg ut, men man har inte riktigt lyckats få med sig partiet på att det faktiskt är så. För de flesta här så är det ändå bilden av att Socialdemokraterna är något annat egentligen. Men den diskussionen fortsätter som sagt. Men det handlar ju om ideologi och samhället i liksom ändå första hand.
Myråväder, fortsatt splittrat parti någonstans.
Jo, men det kommer ju alla partier att vara. Men med socialdemokratin är det ju så att man kan ju tycka olika saker, men när de nu går in i valrörelsen kommer de att göra det som, ja, man får beskriva det som en kropp. Och att Magdalena Andersson har ju här på den här kongressen fått ett ganska, eller inte ganska, hon har fått ett starkt mandat att leda partiet i den riktningen som hon redan hade stakat ut. Och det är ju ett stort avgörande steg för ett parti att man har en ledare som har ett starkt mandat. Och det kommer göra skillnad för henne framåt mot hur de senaste åren har varit.
Reflektioner från två politiska kommentatorer, My Råväder, Aftonbladet, Viktor Bartkron, Expressen. Tack till er båda som alltså är på plats i Göteborg och följer S-kongressen där. Ja, så där har det låtit tidigare idag. Dags igen. Stockholm Marathon stundar. Rekordstort intresse sägs det på förhand. Vi ska om en stund koppla upp en av de som siktar på SM-guld idag, Hanna Lindholm. Se om hon har några råd när det gäller vad som krävs för att klara ett sånt här race, tusentals som ju förbereder sig för detta. Men närmast någonting annat. Det ser ut att bli extremt jämnt, det polska presidentvalet imorgon. Och det är ett val som beskrivs som helt avgörande för liberalkonservativa premiärministern Donald Tusks möjligheter att styra Polen. Presidenten har nämligen vetorätt och kan stoppa förändringar. Och det kan nu bli de unga väljarna som avgör presidentvalet i ett politiskt polariserat Polen.
Med hjälp av en stor maskin håller en städare på att polera marmorgolvet i entrén till TVP, den polska public service-tvn, samtidigt som journalisterna börjar anlända till sitt arbete. I en fåtölj i det lilla kaféet vid entrén sitter statsvetaren Miroslav Ochkosz från Handelshögskolan i Warszawa och dricker kaffe. Han är trött, har sovit dåligt och varit uppe tidigt för att vara med i morgonprogrammet och kommentera politik.
no sleep today.
I den första presidentvalsomgången 18 maj blev det som väntat kandidaterna från de två stora politiska lägren som i decennier slagits om makten här i Polen som blev störst. Warszawas borgmästare, liberalkonservativa Rafał Trzaskowski från premiärminister Donald Tusks parti Medborgarplattformen och Karol Nawrocki från nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa fick flest röster. Och de två ska nu ensamma göra upp i runda två. Men det var mycket jämnare de emellan än många opinionsundersökningar visat, något som säkerligen oroar premiärminister Donald Tusk, säger Miroslav Oczkosz.
Ciągu najbliższego roku będzie musiał rozpisać wybory.
Om oppositionskandidaten Nawrocki vinner kommer Tusk tvingas till nyval inom ett år. Hans regeringskoalition kommer inte klara flera år till med en fientligt inställd president som blockerar allt regeringen vill göra med sitt veto.
Wynik Brauna jednak mnie zaskoczył najbardziej, bo tam, że będzie...
Att det skulle bli jämnt mellan Nawrocki och Trzaskowski var inte så oväntat, menar Miroslav Oczkosz. Den stora överraskningen var att kandidaterna långt ute på högerkanten, som högerradikala Slavomir Mentsen och den öppet antisemitiska Grzegorz Braun, gick bättre än vad många väntat sig. Var deras väljare nu går i omgång två kan bli avgörande för vem som blir Polens nästa president.
Brauna połowa głosów jest duże prawdopodobieństwo, że pójdzie na Nawrockiego.
A u Mentsena to Brauns väljare går säkert till Nawrocki, men var de som röstade på Mentsen tar vägen är betydligt mer osäkert. De väljare som röstar på kandidaterna längre vänsterut i runda 1 kommer däremot i ganska stor utsträckning stödja Trzaskowski, tror Miroslav Oczkosz. I vårsolen utanför tv-huset står Dominik och väntar på spårvagnen. Han är orolig. Orolig över att det gick så bra för kandidaterna långt till höger i första rundan.
So I'm really worried and kind of worried about hard right parties.
Dominik är just en av de väljare som slutkandidaterna nu slåss om. En av dem som inte valde någon av dem i runda ett.
I vote Zandberg, so left party.
And who are you going to vote for in the second?
Probably Trzaskowski.
Jag röstar på vänsterkandidaten Adrian Sandberg. Nu blir det nog Trzaskowski, säger Dominik. Studenten Klara, som står en bit bort, kommer däremot inte rösta på Trzaskowski. Han gör inget bra jobb som borgmästare här i Warszawa, tycker hon.
Basing on what I'm seeing in Warsaw, what is happening, what I would like to change and what was made during his presidency in Warsaw, I would not vote for him.
I villaträdgården i en förort några mil utanför huvudstaden tar den lilla blandrasen Simek entusiastiskt emot när Dorota Nygren öppnar sin grind. Dorota, som bott i Sverige, jobbar hemifrån idag men är vanligtvis inne på redaktionen för tidningen Politica Insight där hon är redaktör. Och hon ser hur tonläget i valrörelsen nu börjar skruvas upp mer och mer.
Båda sidor vet att det här är liksom liv och död. Det kommer att betyda mycket för Polens framtid. Och om Nawrocki vinner så kommer lagen och rättvisa ha ganska stora chanser att vinna parlamentvalet i framtiden.
Dorota tror att det kan bli de unga väljarna som kan avgöra det här valet. De unga har i större utsträckning röstat på kandidater som inte tillhör de två etablerade lägren. Och därför är det just deras röster som nu kommer att vara extremt viktiga för kandidaterna att försöka hova in.
Jag tror att från och med dessa val så måste politiker tänka noga på vad unga människor vill, vad de tänker. Och de måste lyssna på dem mycket mer än hittills.
Valkampanjen har i stor utsträckning handlat om stora internationella frågor som kriget i Ukraina, Donald Trump och säkerhetsläget i Europa, men också om saker som Polens rättsväsende. Kanske har man på vägen tappat bort saker som är viktiga för de ungas vardag, tror Dorota Nygren.
För det verkar som unga människor vill att man ska helt enkelt ta itu med det som är deras problem. Och de tänker inte så mycket på större saker som demokrati, som fred. De tänker på att kunna jobba, att ha någonstans att bo.
I opinionsmätningarna inför valet är det nu i princip dött lopp mellan Trzaskowski och Nawrocki. Och Dorota Nygren vågar inte spå vem av de två som kommer stå som segrare när vallokalerna stänger imorgon kväll.
Som vi säger i Polen, Russian roulette. Det är kanske lite traumatiskt i det här sammanhanget att man använder ordet Russian, va? Men man vet inte vem som vinner. Det var inte så många val i Polen som man inte hade en aning om vem som vinner. Och just nu så har vi just den situationen.
David Rasmusson, Warszawa.
Och Petmorgon denna lördag tar sig vidare allra närmast med en nyhetssammanfattning när Ekots Carina Segura Morberg kommit in i studion.
Tre 15-åriga pojkar har anhållits misstänkta för ett mordförsök i Veberöd i Skåne igår kväll då en tonårspojke knivskars. Han vårdas nu på sjukhus. Enligt Sydsvenskan så är han allvarligt skadad. Socialdemokraterna beslutade under sin kongress att säga ja till tillfälligt sänkt straffbarhetsålder från dagens 15 till 14 år vid allvarliga brott. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg, men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid.
Och USAs president Donald Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25% till 50%. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare.
Tech-miljardären Elon Musk skulle minska USAs utgifter. Hur har det gått med den saken? Rekordmånga anmälda till Stockholm Marathon. En av guldaspiranterna ger råd. Vi hör om farhågor och förhoppningar också när sexualundervisningen i skolan görs om. Och så bordtennisstjärnan Truls Mörgårds egna väg.
Man måste liksom våga utvecklas som människa och gå utanför sin comfort zone ganska många gånger. Och det tycker jag väl att den svenska pingismodellen är ganska dålig på.
Intervju om framgångarna, svackan inför OS och familjens avgörande betydelse här i P1 morgon lördag med Mikael Kulle. Och först då vänder vi oss mot USA och Vita huset.
So I just want to thank Elon for his time. He really has changed the mindset of a lot of people. A lot of people thought, you know, maybe we'll cut 1% or 2% or 3%. Then they said, "Wow, we can cut a lot more than that."
Ja, Donald Trump tackade igår kväll av techmiljardären Elon Musk som presidenten menar har förändrat inställningen i grunden till att dra ner på statens utgifter. Så vad har 130 dagar med Elon Musk som chef för effektiviseringsmyndigheten Doge lett till? Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare finns med oss nu. God morgon.
God morgon.
Det här har varit en uppmärksammad, omtvistad modell för att försöka sänka kostnaderna. Hur mycket har Elon Musk lyckats åstadkomma?
Ja, han sa ju först att de skulle spara 2000 miljarder dollar. När experter har granskat de här siffrorna så har man ju kommit fram till att det har varit ungefär 160 miljarder, men att kostnaden för de här 160 miljarderna har varit ungefär 135, eftersom man har varit tvungen att återanställa en del av de här personerna som har blivit uppsagda, och man dessutom ligger i en massa rättsprocesser som har bland annat med de här uppsägningarna att göra, för att det har gått väldigt, väldigt fort och man har prioriterat snabbhet framför eftertanke, och det har fått sina konsekvenser.
Så inte så mycket besparing alls då, eller 30 miljarder ungefär dollar?
Ja, för när experter gräver i de här siffrorna så visar det sig att det är mer komplicerat än vad Musk och Trump har gjort gällande. Sen är ju alltid frågan när det gäller Trumps politik, hur mycket har väljarna egentligen förväntat sig att det här ska genomföras? Det är lite som med muren. Var det egentligen så att väljarna trodde att muren skulle byggas, eller har det viktigaste varit att man skickar ut signaler om att nu driver vi politik på ett nytt sätt, ingenting är heligt och vi vänder upp och ner på allting? Och om man som väljare tycker att det här nu kör vi enligt en ny modell är det viktigaste, då har man verkligen fått valuta för pengarna, och då har Trump uppfyllt ytterligare ett vallöfte.
Ja, för här pratar ju Trump om en förändrad grundinställning till det här med statliga utgifter och hur man ska se på de reaktionerna i USA när det gäller den här effektiviseringsmyndigheten. Hur har det låtit?
Ja, oppositionen har ju gått i spin, men utan att egentligen vara särskilt kompetent, tycker jag. För det finns oerhört mycket att kritisera, men man har inget bra tema för det. Man lyckas inte förpacka det här på något bra sätt. Sen har ju folk gått man ur huset och protesterat mot vissa av de här nedskärningarna. Så att jag tror att om man tillhör demokraterna i USA så får man nog sätta sin tilltro till att det här är någonting som kommer underifrån, inte från de politiska motståndarna. Riktigt svårt för Trump tror jag det blir om han nu ska fortsätta vara en budgethök, för då måste man göra nedskärningar i de stora välfärdsprogrammen, och det är otroligt känsligt, därför att folk gillar det. Så det vore som om en svensk politiker bestämde sig för att avskaffa allemansrätten och förbjuda Astrid Lindgrens böcker. Det är som att be om problem.
Ömma tår. Och du nämnde oppositionen där, men hur har det låtit från andra sidan inom politiken? De som stöttar Trump, är de nöjda?
Det är med det här som allting annat, att om republikanerna i kongressen fick rösta anonymt så skulle det vara problem för Trump med både det här och annat. Men eftersom Trump har hela partiet i ett järngrepp och lojalitet till honom är det absolut viktigaste, så är det många som knyter näven i fickan. Sen så har det funnits stor frustration. De har blivit utskällda när de har åkt hem och träffat sina väljare, men då har man fram till nu kunnat rikta sin ilska mot Elon Musk istället för Donald Trump, men vilket har varit väldigt bra för de här arga republikanerna. Nu kommer den möjligheten inte längre att finnas, och då tror jag också att kritiken kommer att minska.
Elon Musk ska inte lämna Vita huset helt och hållet, dock enligt presidenten. Han ska fortsätta komma och gå, har det sagts. Vad betyder det i praktiken?
Ytterst oklart. Han fick ju också någon slags guldnyckel i någon symbolisk present. Det är någonting som Trump har delat ut tidigare och som Trump hävdar har att det gör att man har tillgång till Vita huset oavsett vem som är president. För övrigt en nyckel han delade ut även under sina år när han inte var president. Men det är ofta så att när Donald Trump har fattat tycke för någon så brukar det vara en ganska rocky road i relationen till Trump. Men att Trump har väldigt svårt att klippa banden med folk som en gång har stått honom nära. Det här har vi sett många gånger förut, så att jag tror att Elon Musk kommer vara en person som finns på speed dial, som Trump ofta ringer och ber om råd. Däremot verkar det som att det är slut på de här intervjuerna och pressträffarna när Elon Musk står med barnkeps och hoppar upp och ner som en studsboll. Jag har faktiskt varit väldigt förvånad över att Trump, som brukar vara den som vill ha all uppmärksamhet, har låtit Elon Musk ta så här mycket plats och har stått ut med de här rubrikerna där det har stått i princip att det är Musk som är den riktiga presidenten. Det brukar vara precis den typen av rapportering som driver Trump till vansinne.
En förändrad roll för Elon Musk i alla fall nu när han tackats av för sina insatser på effektiviseringsmyndigheten DOGE. Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare om detta. Stort tack. En vårlördag i maj som det är, kanske läge att springa. Rekordmånga är i alla fall anmälda till Stockholm Marathon idag, drygt 23 600 personer. Startskottet går klockan 12. 42 195 meters kamp väntar. Och en av Sveriges främsta löpare som siktar på SM-guld idag, det är Hanna Lindholm. God morgon.
God morgon.
Tidig morgon, några timmar kvar. Vad är viktigast för dig när du laddar upp?
Nej, men det är bara att, alltså, det jag gör på morgonen egentligen är att äta frukost och preppa mina flaskor och ja, men, samla energi inför vad som väntar.
Det låter inte jättemärkvärdigt eller som att du gör några särskilda anpassningar.
Nej, jag tävlar ju nästan varje helg så att det är inte så stor skillnad förutom att jag måste förbereda flaskor idag för det kommer ju vara varmt också.
Men att gå sådär och vänta på ett maraton som ändå är rätt långt, är det vånda eller längtan till startlinjen?
Det är nog mest längtan för min del. Jag tycker det är så himla roligt. Men samtidigt så vet man ju, ja, den här tröttheten som kommer i slutet, den är ju alltid likadan. Och den våndas man ju såklart lite för.
Och de som kanske våndas ännu mer för den tröttheten än vad du gör, många som ju ändå springer tusentals, ditt bästa råd för att klara ett maraton?
Ja, alltså det första rådet är ju att ta det lugnt i början. För att jag tror att de flesta är nog inte riktigt förberedda som ställer sig på den här startlinjen idag.
Hur då inte förberedda?
De kanske inte har sprungit så långt innan eller tränat så långa pass. Och då kanske man inte är bekant med den här tröttheten som kommer i slutet. Så att det blir ju, ja, det är lite olika råd till vilken nivå man är på kanske. Men är man en hyfsad nybörjare så ska man ju ta det väldigt lugnt i början. Ja, men låta sig lyftas av publiken när det blir tungt.
Och det där med att du blandar egna flaskor och sådär, vad är det du har där som kommer hjälpa dig framåt som kanske också kan vara ett råd?
Ja, alltså idag eftersom det är varmt så har jag bottenfryst några flaskor med vatten i för att det ska hållas i iskallt. För det kommer jag ju hälla över mig under loppet.
Just det, och annars näring under loppet, är det viktigt att tänka på att få i sig rätt?
Ja, absolut. Nu finns det ju så mycket bra energiprodukter. När jag började springa maraton så fanns det inte så jättemycket bra produkter. Så att det energigels tycker jag absolut att man ska ha med sig. Hur bra som helst. Men däremot så tycker jag inte man behöver släpa med sig eget vatten, utan det kan man ju ta vid vätskestationerna.
Lite tips inför detta för alla tusentals som ska springa. Du har ju, som jag förstått, blivit motionär på elitnivå i vuxen ålder. Din drivkraft när du är ute på löparbanan, vad är den?
Ja, alltså dels är det ju att jag tycker det är så himla roligt att tävla. Jag har nog någon så här tävlingsinstinkt som är utöver det vanliga, för jag tävlar nästan varje helg.
Men vad är det som är så kul med tävlandet?
Alltså det är kul att vinna, men det gör man ju inte alltid. Och sen är det är bara kul att liksom överträffa sig själv, och nu när jag har hållit på så många år så kan man ju jämföra om man springer samma tävlingar igen och vad man sprang på för några år sedan. Och, ja.
Det är verkligen tävling emot sig själv som är det viktigaste.
Ja, men det är det väl. Men också även mina konkurrenter, det beror helt på vad det är för typ av tävling.
Men 42 195 meter, det tar ändå en stund att springa. Vad har du för tankar i huvudet när du är där under loppet?
Ja, alltså idag är det ju ett mästerskap. Och ja, då tänker man ju mycket på hur det känns. Att man inte får bli för trött första halvan. Jag brukar alltid lappa på klockan var 50 kilometer för att hålla koll på att ja, men det går ungefär jämn fart. Så att det inte har hänt någonting på en femma, att man har tappat jättemycket eller ja. Och då har man ju varje 50 kilometer också att fokusera på. Och då tycker jag att loppet går ganska fort. Man tar 5 kilometer i taget helt enkelt.
Koll på loppet och en sak i taget lite grann så att man håller hela vägen. Hanna Lindholm, en av löparna på startlinjen idag när Stockholm Marathon avgörs. Lycka till får jag säga.
Tack så jättemycket.
Regeringens utredare vill stryka formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen, och det här har väckt en del reaktioner. I Ekot har vi kunnat höra kritiker som varnar för att eleverna kan få mindre undervisning i det här ämnet. Och 16-åringarna Oskar och Ture som går i nian tycker att de redan nu får för lite sexualkunskap.
Vi har ju knappt haft det. Vi har haft det kanske kanske,
två lektioner
sånt.
Då fick vi liksom bara veta olika delar på könsorganen.
Ja, exakt. Man får inte liksom, det får man ju ta reda på själv liksom hur det går till. Det är inte direkt någonting som vi har fått lära oss i skolan, så det tycker jag är ganska dåligt. Ja, fast det är liksom, det är ganska pinsamt att liksom prata om det när man är liksom ganska ung. Så tycker jag det är ganska viktigt också. Alltså liksom att alla får det att lära sig.
Oskar och Ture går i nian och hade önskat att de hade fått lära sig ännu mer om sexualkunskap. Men om regeringen väljer att gå vidare med förslaget som nu är ute på remiss kan det bli tvärtom, tror gymnasieläraren Elin Pellberg som jobbar på Norra Reals gymnasium i Stockholm.
Jag tänker att det finns en risk att man ser det här som ett inte lika viktigt och prioriterat ämne. Det är klart att det får konsekvenser både för de som jobbar i skolan och för ungdomarna. Nej, det är inte så viktigt med sexualitet, samtycke, relationer. Det får konsekvenser.
2022, för bara 3 år sedan, la man till formuleringar i läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer. Och sedan dess har alla lärare ett gemensamt ansvar för att prata om sexualitetsfrågor i skolan. Samtidigt fick rektorn ett ansvar att följa upp sexualundervisningen. Men i förslaget som regeringens utredare nu tagit fram så föreslås att de formuleringarna stryks och rektorns särskilda ansvar tas också bort.
Jag tror att det ökar risken för snuttifiering och ytliga kunskaper att man tar bort det på flera områden. Och det här är ju en signal om att man inte ser det som lika viktigt längre.
Elin Pellberg tycker att det är viktigt att alla lärare på skolan har ett övergripande ansvar för sexualundervisningen. Hon vill att formuleringarna ska vara kvar i läroplanen.
Det handlar ju inte liksom bara om vad du gör i sovrummet där, utan det handlar ju om att lära sig respekt för andra människor, samtycke, läsa av andra människor, ha goda relationer i ditt liv. Och det här är ju någonting du har nytta av hela livet.
Utredarna menar dock att det är bättre att fråga om sexualitet tas upp i specifika ämnen, till exempel samhällskunskap och biologi, och inte som ett övergripande ansvar för hela skolan. De föreslår samtidigt att kursplanerna ska göras tydligare och mer konkreta. Och det tror jämställdhetsminister Nina Larsson kommer att leda till bättre sexualundervisning, eftersom det blir lättare för enskilda lärare att veta när och hur de ska prata om sexualitet, samtycke och relationer.
Det handlar om att om man tydligt kan få in sexualundervisningen i de olika kursplanerna som blir aktuella så kommer det bli tydligt för lärarna vilka lärare det är som ska ha ansvar för frågorna. Man kommer kunna förbereda sig på ett bättre sätt. Och det tror jag är en uppvärdering gentemot hur det äger rum idag där det är väldigt olika beroende på hur skolorna väljer att lösa den här undervisningen.
Karin Gunnarsson, som har forskat om sexualkunskap och pedagogik vid Stockholms universitet, håller med om att sexualkunskapen måste finnas i specifika ämnen. Men hon tycker inte att det räcker.
Det ska också finnas som ett tydligt skolövergripande uppdrag.
I hennes forskning har hon sett att det är viktigt att hela skolan deltar i arbetet med sexualitet, samtycke och relationer. Och hon menar att ansvaret inte kan ligga på enskilda lärare och har därför svårt att förstå varför regeringen vill gå i den riktningen.
Vi behöver ha den kompetensen alla att liksom möta upp och ta de här samtalen var de än förekommer. Om det är på rasten, på mentorstiden, tillsammans med elevhälsopersonalen, kanske på skolbiblioteket. Så att förslaget med att ta bort det på det här viset och att minska betydelsen minskar ju också frågans status, frågans möjlighet att få ta plats i skolans uppdrag. Och att den blir underordnad och liksom osynliggjord igen, kan man säga.
Nina Larsson håller dock inte med om att förslaget innebär nedprioritering.
Det är ett missförstånd. Min bild är att detta kommer att stärka sexualundervisningen framåt och öka kvaliteten inom det, att det blir tydligare. Det är viktigt att det är en hög kvalitet på sexualundervisningen i skolan och det är min bild att den här förändringen bäddar för.
Ändringen i läroplanen gäller grundskolan, men utredarna menar att det man kommer fram till i utredningen också kan tillämpas på gymnasiet. Melissa och Sonja, som går sista året på gymnasiet, har funderat mycket på sexualundervisningen som de har haft.
Det brukar ofta vara en del av en biologikurs och så brukar man kanske ägna bara någon lektion åt det när man gick i högstadiet. För att det blev liksom att det undanskuffades av andra ämnen som lärarna tyckte var viktigare.
De har också märkt att vissa lärare verkar tycka att det är svårt med ämnet sexualkunskap och tror att det finns en risk att lärare undviker ämnet. Därför tycker de att det är bra att rektorn och flera lärare har ansvar för ämnet.
Om en lärare inte vill, då kommer en annan lärare tycka att det är viktigt och då lär man sig ju.
Och läraren Elin Pellberg kommer att fortsätta prata om sexualitet, samtycke och relationer med sina elever. Men hon tror att beslutet som tas om läroplanen kommer att påverka lärares inställning till sexualundervisningen.
Vi har ju otroligt mycket på vårt bord som vi ska undervisa om. Och det är klart att vi tar upp det som står i ämnesplanerna och kursplanerna. Men om man liksom får signalen uppifrån att men nu prioriterar vi ner det här ämnet. Det ska inte stå i den övergripande läroplanen på samma sätt. Då är det klart att man medvetet eller undermedvetet tänker att ja, men okej, då behöver jag inte lägga lika stor vikt vid det här som vid alla de här andra områdena jag ska undervisa om. Jag tycker att det är jätteviktigt. Det handlar liksom om hur vi ska leva våra liv och få ett bra samhälle och bra relationer till varandra.
Elin Pellberg som är gymnasielärare på Norra Real i Stockholm sa det. Elsa Ivarsson var reporter. Inte nyhetsdags än. Vi tar P1-morgon vidare med bordtennis. För under OS i Paris i fjol så gav han Sverige just bordtennisfeber. Och nyligen så blev det VM-brons. Nu laddar Truls Mörgård för Champions League med första matchen i tyska Saarbrücken i eftermiddag. Men mycket har krävts för framgångarna. Igår så pratade jag med Truls Mörgård om att gå sin egen väg, sin mentala svacka inför OS och familjens avgörande betydelse.
Vi har ju alltid älskat pingis i vår familj. Vi älskar det så pass mycket för att det var en så otroligt svår sport. Men också att man kunde göra det på så många olika ställen. Så vi spelade alltid hemma, så hade vi ett minipingisbord som vi gillade att, liksom, att utmana brorsan på. Som jag nästan aldrig vann, och inte mot pappa heller. Och sen så att komma upp till hallen och att leka med bollen. Och att testa olika servar, att testa olika slag. Att liksom... att där känna sporten på ett djupare plan i hur mycket man kan göra med det var alltid väldigt viktigt för oss. Utan min familj så hade jag aldrig varit i närheten där jag är idag. Både som människa men också inom pingisen. Så jag har dem att tacka till allt i mitt liv.
Familjen viktig, du har ju valt att bo kvar i Sverige, har din bas här. Och du skriver i din bok att mår du bra så blir du bra. Vad mer än familjen är det som krävs för att du ska må bra och spela bra?
Jättemycket runt omkring också. Jag ska kunna ha en bra träningsmiljö med människor runt omkring mig som bryr sig om en på samma sätt som de vill sparra en och göra en bättre. Sen älskar Sverige och har varit i många olika länder i mitt liv och sett hela världen. Men Sverige är verkligen någonting speciellt, och att bo kvar i Sverige och utvecklas där inom pingsten har alltid känts som en lite svår utmaning, men som en väldigt viktig utmaning för mig att kunna få till. För jag har alltid känt mig som bäst i Sverige, och jag tror att mår man bra mentalt i där man bor och där man tränar, så kan det nästan vara ännu viktigare än själva nivån på dem man kör med. Sen har jag ju såklart flickvännen nu också som bor väldigt nära mig, som också betyder väldigt mycket för mig, som gör väldigt mycket. Så hela omgivningen och alla runt omkring gör en till en bättre pingspelare, bara det.
Och apropå det där med omgivningen, i vintras så blev det något av en konflikt kan man väl säga mellan dig och Bordtennisförbundet, där du ville ha din bror Malte då som tränare även i landslagssammanhang, och nu ledde det till att du fick ha det under VM nyligen. Går det inte att vara lika bra utan brorsan?
Det är väl klart att jag har gjort väldigt bra resultat alltså utan Malte på coachbänken också. Det var ju väldigt kul att få med Malte till VM och att det blev ett brons där, för jag tycker absolut att han förtjänar att vara den första som ger mig kramen efter och den första som kan gratta och som kan prata om matchen direkt efter, eftersom han gör allt hårt jobb på hemmaplan. Har väl varit lite bakom kulisserna från mina andra stora medaljer och sådär. Som jag ändå tycker att han förtjänar mest cred för, eftersom det är ändå han som är min tränare och det är vi som gör allt hårt jobb. Så jag tyckte att det var framförallt kul att han fick den uppmärksamheten som han förtjänar.
Så mer belöningen att det är något som krävs för att du ska nå framgångar, eller?
Ja, men absolut. Han är superviktig för mig. Alltså allt jobb på hemmaplan i att komma i de bästa möjliga förberedelserna, både kroppsmässigt men också pingismässigt, är ju kanske, det är väl relativt mycket viktigare än att faktiskt liksom ha han på coachbänken. Det är liksom massa annat runt omkring som är så jäkla viktigt för mig att må bra under tävlingen. Jag var med Malte nästan varje dag. Jag käkar med han nästan varje måltid för att jag mår väldigt bra med han. Mamma och pappa och min bästa kompis var också på VM för att jag mår väldigt bra med dem. Så jag kunde umgås väldigt mycket med dem. Och det blir nästan liksom ännu viktigare. För just i Bingishagen så är det väldigt liksom... Vi kommer in med en klar taktik. Sen är det väldigt upp till mig i matchen att kunna göra det på det sättet vi vill. Men allt det runt omkring gör man alltid fantastiskt och blir väldigt avgörande för ett VM-brons nu i Qatar.
Så ett sätt att må bra och också att få dela framgångarna med honom. Men du, din skicklighet och dina prestationer kommer inte från en svensk pingismodell för talangutveckling. Inget kunde vara mer fel enligt din pappa. Han skriver så i den här boken. Varför har den vanliga vägen i Föreningssverige inte varit en väg för dig?
Jag vet inte. Jag har alltid varit rätt speciell i mina åsikter inom pingisen. Jag har alltid velat hålla i mitt rack på ett otroligt speciellt sätt. Vilket många pingistränare och många förbundskaptener har försökt ändra på när jag var liten. Och sa att det aldrig kommer kunna gå att hålla så. Så det är en stor grej som det liksom började med. Vi har alltid känt att själva träningen och träningsmiljön när jag var ung var väldigt bra och väldigt viktig. Som vi hade hittat en väldigt bra plan där utan den svenska pingismodellen. Och kände väl aldrig att vi behövde vara på de här lägrena och massa andra tillställningar och tävlingar som man skulle vara på som ung landslagsspelare. Som då den svenska pingismodellen liksom antyder, det tänkte vi aldrig vara. Så viktigt liksom och gick väl våran egna väg där och tränade mer och valde det som liksom i att bli bättre som pingisspelare. Så vi har väl gått utanför den svenska pingismodellen väldigt, väldigt ofta av väldigt många bättre anledningar skulle väl vi vilja säga.
Men ser du brister i hur man traditionellt sett fostrar spelare i Sverige om man nu vill bli riktigt bra?
Jo, men det har vi gjort. Absolut. Man ska kunna hitta sitt egna sätt att bli väldigt bra. Samtidigt så är det ju inte... Alltså det kanske passar liksom vissa, men för mig har det verkligen aldrig passat. Och jag har gått min egna väg väldigt mycket, så vi är rätt extrema i det också.
Så vad är den största bristen som du ser?
Jag tror väl... Ja, det har ju varit lite olika. Men jag tror att man måste våga utvecklas mentalt och i pingismässigt och liksom kolla utanför boxen och se hur det kommer vara om några år. Så att man liksom inte bara fastnar i om liksom en modell har funkat för mig och sen ska jag bara fortsätta med det i massa år. Trots att det har gått bra bara en gång så kommer det bli väldigt svårt framöver, tror jag. Så man måste liksom våga utvecklas som människa och gå utanför sin comfort zone ganska många gånger. Och det tycker jag väl att den svenska pingismodellen är ganska dålig på och är ganska liksom rädd för. Och att våga inse sina fel och våga inse att man kan göra saker mycket bättre har alltid Sverige varit ganska dåliga på, tycker jag. Och vi har varit väldigt hårda mot oss själva och väldigt självkritiska, och därför har det blivit så pass bra.
Säger Truls Mörgård, som ju verkligen skapade bordtennisfeber under OS i Paris i somras. Vi kan väl lyssna på hur det lät i Radiosporten när du hade säkrat den där platsen i finalen.
Den kommer att attack.
Ja! Den sitter!
Ja!
Magi från Mörgård. Han tittar sig omkring och funderar. Har jag gjort det? Har jag gjort det? Han är i chock. Truls Mörgård.
Magi från Mörgård. Truls Mörgård, kan du gå så här snart ett år efteråt och njuta av det där ögonblicket? Eller är det alltid mer framåtanda? Nya medaljer i sikte?
Nej, jag kommer alltid kunna stanna upp och tänka på det och med ett leende på läpparna och få gås ut som jag får just nu också när jag hör allt det igen. Det kommer vara ett minne som jag kommer leva med resten av mitt liv, som jag förhoppningsvis alltid kommer vara stolt över. Och jag har aldrig varit den personen som egentligen bara blickar framåt liksom, och nu ska jag göra det igen och nu... Liksom nu ska jag ta nya medaljer, utan jag är väldigt bra på att stanna upp och faktiskt vara väldigt stolt över min prestation. Och OS i Paris var, alltså, jag skulle kunna föreställa mig att det skulle bli så på OS och att det kunde bli så hypat och att så många barn börjar spela pingis och att det är den sporten som växer mest i Sverige. Alltså, allt är bara, alltså, det låter som en dröm i mina öron och ögonen att se det liksom hända. Det känns bara helt fantastiskt, så OS har verkligen förändrat mitt liv.
Samtidigt vet jag att du verkligen inte gillar att förlora. Ser du det så här i efterhand som att du vann OS-silver i Paris eller förlorade ett OS-guld?
Jag ser det definitivt som att jag vann ett silver, med tanken på hur allting var innan den turneringen och hur lågt jag kände mig i min karriär, men också som människa, och var väl relativt nere en period där innan OS av olika anledningar, och att det sen hände, en medalj där kändes som ett guld alla dagar i veckan.
För just det där tvivlet inför OS i Paris som du fick inom dig, kan du beskriva vad det var som hände i dig när du började tvivla?
Det var en konstig känsla. Jag har alltid varit en person med mycket, mycket självförtroende. Många har väl kallat mig arrogant och så när jag var liten, eftersom i pingisagen så har jag alltid varit väldigt självsäker och trott på mig själv väldigt mycket. Och helt plötsligt så kändes det som att jag var så långt ifrån den människan i pingisagen som det bara går att vara. Jag var väldigt otrygg. Man kunde se det på mig varje match jag spelade det där tag. Och jag förlorade väldigt mycket pingismatcher och började väl egentligen skämmas lite över min nivå. Det känns beskattat när jag säger det, för att det är väldigt hemskt eftersom alla i min omgivning är så otroligt nära mig och skulle aldrig på något sätt skämmas över mig. Liksom. Men det var en jobbig känsla jag hade.
Så hur reste du dig ur den känslan?
Vet egentligen inte. Jag hade en turnering innan OS där det var verkligen droppen. Någonstans där var väl breaket för mig att ladda om till OS genom att träna hårt och försöka må så bra som möjligt. Och sen bara komma in i OS med positiva vibes över vad jag kan åstadkomma, och speciellt i stora mästerskap. Så det var egentligen bara att tänka positivt, och det har jag att tacka väldigt många i min omgivning för.
Och det ledde till OS-silveret i Paris. Nu vet jag att ett OS-guld i Los Angeles 2028 står rätt högt på listan. Vad blir avgörande i tankebanan för att faktiskt kunna nå dit?
Varje gång man visar att man kan göra det och att man kan slå riktigt bra spelare är väldigt viktigt för självförtroendet till nästa mästerskap. Det har nästan blivit så nu att jag har gjort det så pass bra i många mästerskap som ung att jag har fått liksom lite att spelare rädda när det är jämnt för mig i de här stora mästerskapen, och för att de vet att jag är bra där. Så jag har fått lite den auran där i de mästerskapen, vilket kan vara väldigt viktigt inför OS.
Säger Truls Mörgård, färsk VM-bronsmedaljör och som också nyligen släppt en bok om sina bordtennisframgångar. Vi som gjort P1-morgon denna lördag är producenten Marie Nilsson Boy, tekniker Ludvig Mats och reporter Matilda Kindström. Mikael Kulli heter jag. Nu blir det nyheter närmast.
Tre 15-åriga pojkar har anhållits misstänkta för ett mordförsök igår kväll i Lunds kommun. Den skadade personen vårdas på sjukhus, säger Evelina Olsson vid polisen i Region Syd.
Det är en pojke i övre tonåren och han vårdas fortsatt på sjukhus. Vi har ännu inte kunnat höra honom.
Polisen fick igår kväll vid 22-tiden larm om att en ung man knivskurits utomhus i Veberöd i Lunds kommun. Han kördes med ambulans till sjukhus för vård och har alltså ännu inte kunnat förhöras av polis, som inte kan uttala sig om hur pass allvarligt skadad mannen är.
Det är ingenting jag kan uttala mig om, hans skadeläge, utan händelsen är så pass allvarlig så att rubriceringen är försök till mord. Men sen exakt hur det ser ut skademässigt, det har jag ingen insyn i.
Under kvällen och natten grep polisen tre pojkar misstänkta för knivskärningen.
Tre stycken misstänkta pojkar i 15-årsåldern och de är numera anhållna.
Det är oklart hur de tre ställer sig till anklagelserna, och polisen utreder nu vad som tros ligga bakom händelsen, säger Evelina Olsson vid polisen.
Vad det som har hänt och varför, det hoppas vi kunna klargöra genom förhören.
Reporter Simon Andrén. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnar i ett tal under morgonen för en möjlig kinesisk invasion av Taiwan. Kina har trappat upp sin militära verksamhet omkring Taiwan under de senaste åren och gör i princip dagligen militära flygningar som uppfattas som provokationer. Hegseth uppmanar samtidigt allierade länder i Asien att öka sina militära budgetar för att kunna stå upp mot Kina. I Frankrike åtalas ett tiotal personer för kidnappningar och försök till bortföranden av släktingar till kryptomiljardärer. Det gäller bland annat ett fall i mitten av maj då anhöriga till en vd för ett kryptoföretag attackerades av maskerade män mitt på dagen på en gata i Paris. De försökte sedan tvinga in en av de anhöriga i en skåpbil. Kidnappningsförsöket är ett av flera liknande under senare tid i Frankrike. I nordvästra USA varnar polisen folk att undvika ett område nära gränsen mot Kanada efter att 250 miljoner bin släppts lösa efter en lastbilsolycka. Lastbilen som välte fraktade 32 ton bikupor. Den lokala polisen och biodlare som hjälper till hoppas att bina letar sig tillbaka till sina drottningar och bikupor inom ett par dagar. Så vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet varvat med en hel del sol. I södra Norrland halvklart till mulet och i norra delarna någon regnskur. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr. Ekot Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Ja, det där trumslaget känner ju vi alla vänner av spanarna igen. Och om inte jag och vår AI-tjänst här på radion är helt ute och cyklar, är just detta slag hämtat från filmen Beetlejuice från 1988 och med musik av Danny Elfman. Betydligt mer relevant fakta är att vi denna vecka strax möter Niklas Kjellner, Jonathan Lindström och Katarina Barling.
Ungern anklagas för spioneri mot Ukraina.
A Hungarian spy ring has allegedly been busted according to Ukraine's security service. Both are charged with high treason.
Vad får NATO-landet Ungern att skicka spioner över gränsen mitt under pågående krig? Konflikt om det okända motivet bakom Orbans Ukraina-motstånd. När du vill i appen SR Play.
Och veckans konflikt med Fernando Arias kan vi också höra här i P1 denna lördag förmiddag 9:53. Nu dags för Spanarna. En återutsändning från igår.
Kära, kära lyssnare, så hjärtans välkomna ni är till Studio 13 där vi sitter samlade och vi säger grattis till Vera och Veronica när vi snart lämnar den ovanligt svala månaden maj och kliver in i sommaren tillsammans med Katarina Balling, statsvetare, författare,
ja,
med mera. Jonathan Lindström,
ja.
Ja, vetenskapsentusiast och författare.
Och arkeolog.
Och arkeolog, inte minst.
I första hand.
Ja. Men ni har ju så många titlar, vi kan inte älta dem varje gång. Och Niklas Kjellner,
ja,
journalist och smalltalker.
Ja, det är det jag är. Ja. Ja. Du, ser mig på en fest, står småpratandes.
Ja. Ganska långt in på småtimmarna också. Du gillar ju småprat, Niklas.
Ja, men, jag gillar. Jag har slagit ett slag för det där eftersom att det har varit så... Under många år, det är inte lika mycket längre, så var det lite sådär, man såg lite ner på det här med småpratandet. Mm. Och då ville jag lite uppvärdera det där, så jag skrev en bok för ett tag sedan.
Ja, och den har ju slagit igenom, får man säga. Och många har kanske fått lite lättare med småltag. Men jag tänker mig att vädret kan vara tjatigt, men det har ju pratats... Ligger det kanske på topplistan nu, att det har varit så en kylig? Den är ju inte så. Har ju inte varit så mycket kallare än vanligt. 1,6 grad, ja. Jag läste. Mindre.
Känt. Jag blåst det är mycket. Så mycket. Ja.
Men jag tror... Alltså, någonting som har, liksom, har kommit upp dit är ju vad dyrt det är nu för tiden. Det är någonting som många säger,
ja,
tycker jag, när det gäller småpratet. Alltså från att du sa, ja, det är kallt.
Ja, man kan inte handla på
eller andra affärer.
Kaffet, 89 kronor.
Ja, precis.
Mm. Är det på topplistan?
Ja, det ligger nog väldigt högt upp skulle jag säga. Ja.
En annan snackis brukar det bli när bokmässan, som ju är i september, de flesta av er brukar vara där och sätter smyga runt i lokalerna i Göteborg. De släpper ju sitt tema då vid den här tiden, och nu har det då kommit ut att det ska handla om kärlek i alla dess perspektiv, från skönlitteratur och poesi till filosofi och psykologi. Och romantikens ideal och så vidare, erotikens roll till komplexa frågor då. Mm. Sexuell identitet och annat. Det har ju du ägnat dig åt, Jonathan, en hel bok.
Ja, en bok. Praktiken vill jag inte prata om nu. men jag har skrivit en bok om stenåldersex och allt möjligt. Sexets historia i Norden under 14 000 år. Så att fråga på.
Du kan ju det här. Jag tänkte först fråga vad ni tycker om temat i vår tid. Att det är det här temat, kärlek.
Ja, men det ligger väl lite i tiden. Det här borde ju egentligen Jessica, som annars brukar vara här, prata. Och jag tror hon har varit inne på det här, att det är väl en sån genre nu som har liksom börjat, från att deckare har varit så dominerande i så många decennier.
Så kommer
det romance.
Romance
nu. Ja.
Men då måste jag ändå fråga, därför att någonting som är vansinnigt tråkigt, det är kärleksscener på tv när de avbryter, när folk träffas eller i deckare eller någonting sånt där. Har det förändrats på något sätt?
Alltså nu förstår jag inte. När...
Akterna i sängen tänker
ja.
Du på?
Ja, nej, men alltså, folk träffas i en långfilm och så blir de ihop och så ska de ha nakenscener eller halvnakenscener. Ja. Och det är så tradigt och det...
Men du tycker att det är långt tråkigt?
Nu finns det någon, de som blir roade av det, tänker jag mig.
Ja. Okej.
Okay. Eller?
Jag tar tillbaka.
Hur var det för 2000 år sedan? Vad blir man road av då?
Ja, då så skulle jag väl säga så att det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden.
Ja.
Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis och med bröst och allt möjligt.
Mm.
Och grejen är att man ska inte tro att folk sprang omkring nakna i övrigt, utan det vi ser utav klädedräkten är att det var mycket kysk. Och sen finns det ett väldigt roligt exempel på hur man kunde trixa till det, och det är danska stenålderskvinnor som begravdes med skinnblusar, och på dem så hade de bärnstenspärleapplikationer som återger bröstens rundning och bröstvårtorna. Så att de hade en sorts nakenkostymer. Men ni anar där att det fanns en prydhet redan då.
Jag förstår. Ja. Men du har ju studerat 4000 år. Nu kommer det här temat här på Göteborg, och romantik och kärlek och så vidare. Man ser ju liksom det fluktuerar. Nu är det ju unga har inte så mycket sex till exempel, medan äldre har mer sex.
Mm.
Ja. Har det gått liksom fram och tillbaka i historien, Jonathan?
Grejen är att jag tror det där har legat ganska stabilt. Man börjar i 14-15 års åldern att döma utav gravfynd. Alltså nu, det här kan låta lite krångligt. Jag kan inte gå in på
varje... Men
det handlar om olika åldersgrupper som man kan utläsa. Och sen var det ju inte så många som blev äldre. Så att...
Men då kunde man ju inte studera det,
nej. Nej, det fanns en naturlig avgång där då.
Okej.
Så att jag skulle vilja säga att det var väl Svensson 6 från början till slut. Ja. Inget märkvärdigt.
Men är vi nöjda med temat då för året?
Ja.
Ja, men det låter väl jättesnällt och fint.
Ja, och sen får jag bara säga en sak. Sex har aldrig varit så bra som det har varit de senaste 50 åren. Glöm alla idéer om romantiska bakgrunder och så, men det behöver vi inte gå in på.
Talar du om egen, alltså, eller?
Ja, i och för sig, rätt trevligt har jag haft ibland. Men framförallt då, historiskt, mänskligt, jämlikhet mellan könen, samtycke, allt sånt där.
Bra.
Ja.
Vi är på rätt väg.
Tack.
Och du får